de här grejerna?
Jag vet. Jag är uttråkad.
Jag har också lärt känna Leons mamma. Hon säger att hon är bekymrad för honom och att hon skulle vilja flytta, men hon har svårt att få en ny lägenhet. När jag frågar Leon så säger han att han vill bo kvar, trots att han själv sett vapen och knivslagsmål i området och känner folk som har blivit skjutna till döds. Vad tänker du om Sverige? Du har full koll på alla de här konflikterna. Du vet vad som händer i Sverige. De här äldre du ser på torget och alla de här grejerna. Vad tänker du?
Alltså, vad ska man säga, bror? Det är den här världen vi lever i. Alltså, jag kan inte ändra på det. Ska jag hela Sverige lyssna på mig? En 12-åring. De kan inte ens lyssna på en vuxen. Hur ska de lyssna på mig? Snälla. Vi är klara nu. Jag har gett dig för mycket information som jag inte ens borde gett.
Klockan slår 12. Kommer sömnen, strilande som sommarregnet fyllt av galla, vaksamt, dödligt, sliter mig upp ur lakan och sömnväv, lyfter benen över drömmen, går mot spegeln, målar över allt. Trädens anrop. Varför råmar dina djur? Var är gapstocken? Genljudet får väggbonaderna att tappa sin form. Natten äts av en annan natt. Jag kan smeka päls. Det jag inte har är täthet. Allt forslas genom hinnorna, läggs i organen. Jag vill bärsärka, ropar bara under mörka delar av dygnet.
Monica Wilderoth läste en dikt ur Petra Mölstads femte diktsamling Landskapskynnen, en bok som skildrar en uppväxt på den skånska landsbygden. Den gavs ut i slutet av förra året på bokförlaget Leid. Efter dikten hörde vi flöjtisten Göran Månsson och gitarristen Sven Åberg spela sin tolkning av folksången Drömdansen med ursprung från Haverö i Medelpad.
I Vetenskapsradion ska det handla om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som är aktuell nu eftersom den första biografin över honom kommer i dagarna. Hör om den möjligen lätt oborstade men mycket smarte pojken av bondesläkt som blev en globalt känd forskare. Men i hans hemstad Uppsala, där förstod man honom inte. Vetenskapsradion alltså om Svante Arrhenius här i P1 alldeles strax.
Men innan vi hör mer från Mats Karlsson och Lennart så kopplar vi in Studio 1. Vad tar ni upp i er sändning?
Ja, Studio 1 hör du som vanligt efter klockan 16 idag. Det blir mycket om Donald Trumps nya tullar som han meddelade igår kväll. Börser runt om i hela världen har reagerat kraftigt. Vi hör bland annat med Svenskt Näringsliv om hur det här påverkar svenska företag. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer hit och så kopplar vi upp vår korrespondent i USA om hur reaktionerna är där idag. Dagen efter det som Trump kallade för Liberation Day, frihetsdagen. Och i Bryssel så möts NATOs utrikesministrar idag. En av huvudpersonerna är USAs utrikesminister Marco Rubio. Alldeles nyss sa han att USA vill att alla NATO-länder ska satsa 5% av BNP på sitt försvar. Den stora frågan är förstås, hur starkt står USA bakom NATOs artikel 5? Vår korrespondent är på plats och följer det här mötet. Och så ska Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, som också är på plats i Bryssel, passa på att prata med Turkiets utrikesminister Hakan Fidan och svenske journalisten Joakim Medin, som sedan en dryg vecka tillbaka sitter frihetsberövad i Turkiet. Så hur hårt kommer Stenergard att pressa på för att få Medin att släppas? Vi hoppas få höra från henne själv i programmet om vad hon kommer att ta upp. Och så väntar vi också på mer detaljer om nyheten att Colombia ska köpa svenska JAS-plan. Det har sagts att det ska hållas en presskonferens runt 17.30 svensk tid i Colombia. Där hoppas vi få veta mer om vad det här köpet faktiskt innebär. Vår Latinamerika-korrespondent är med oss i eftermiddag direkt om detta. Och så ska det handla om nya arkeologiska fynd på Gotska Sandön. Vi besöker en skola som vill vända den så kallade mattekrisen och öka intresset för matte. Och så blir det också om amerikanska världsartisten Sabrina Carpenter som är så kontroversiell i USA. Hon är nu här på Sverigebesök. Du hör oss, Lasse Johansson, Per Bergfors Nyberg efter 16.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Där stod han med det sämsta möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som han aldrig förlåter.
Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. Och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius. som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer? Jag heter Mats Karlsson Lennart.
Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Sankt Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
Jag har berättat själv att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenad. Och där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik, men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Så han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Thalén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt, alltså elektrolyters ledningsförmåga, för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
Men trots att Uppsala professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Philologicum i Engelska parken. bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
Han fick det lägsta möjliga godkända betyget och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade var ska jag ta vägen.
Och förnedringen skulle bli än värre. På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala. Med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer. Och han kallade det för att det var en utrivning ur paradiset. Och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
En av dem var ju Wilhelm Ostwald i Riga, som fattade att det här var en kille som hade förstått någonting helt nytt. Och han tyckte det var så intressant. Och han var en av de mest ansedda kemisterna i Europa. Och han kommer alltså till Uppsala den sommaren. Till den här stackars forskaren som just har sett sin karriär stängas. Så att det är Oswald som räddar hans karriär och öppnar dörren till Europa. För sen så ger sig Svante ut på en forskningsodyssé i 4 år i Europa till olika stora laboratorier.
Ja, för att komma vidare i sin forskning tvingas alltså Svante Arrhenius ut i Europa där han arbetar tillsammans med några av den tidens ledande kemister och fysiker. Ostwald i Riga, Boltzmann i Graz, Kohlrausch i Würzburg och så vidare. Det är under de här åren på 1880-talet som Arrhenius börjar utveckla ett internationellt nätverk mycket större än vad kanske någon annan svensk forskare tidigare gjort. 1887, när han är 28, så får Svante Arrhenius sitt internationella genombrott som forskare, då hans elektrolytiska dissociationsteori publiceras. Men i hemlandet, Sverige, är det fortfarande svårt för Arrhenius. Men till sist får han jobb som lektor vid Stockholms högskola, som hade grundats bara några år tidigare. Alltså den högskola som idag är Stockholms universitet. Ja, och författaren Jan Malmborg letar upp högskolans första lokaler, som idag är en del av ett stort hotell i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan.
Och det här blev ju på något sätt för hans del så blev det en motpol till den här förstockade akademiska världen som han hade lämnat bakom sig i Uppsala. För här omgav han sig med progressiva och liberala människor. Här hade man kvinnliga studenter till mycket högre utsträckning än i Uppsala och Lund och sådär. Så att det var liksom en friare atmosfär här kan man säga. Och han bidrog till det.
På Stockholms högskola lär den levnadsglade och omtyckte Svante Arrhenius känna den unga kemisten Sofia Rudbeck, som några år tidigare var en av de allra första kvinnorna i Sverige som tog studenten. Svante och Sofia blir ett par och gifter sig 1894 och snart blev Sofia gravid. Men äktenskapet blir inte långvarigt, berättar Jan Malmborg.
Jag försökte förstå vad som hände. Det är inte helt lätt, för att Sofia, de är otroligt vackra kärleksbrev de skriver till varandra. Men hon flyttade ifrån honom innan hon ens hade fött barnet. Och han tyckte det var ganska pinsamt, för att han var ju omgiven av människor som undrar vad det som händer och vad Sofia tagit vägen. Så där. Men han fick hålla färgen ganska länge. Under det här hemska året 1895... Vad då han gjorde alla sina tiotusentals beräkningar kring klimatförändringar. Han satt och räknade bort sin sorg.
Och det är ju just för sin tidiga modell om hur jordens klimat fungerar, att koldioxidutsläpp ökar temperaturen, som Svante Arrhenius idag är mest känd. Men under hans egen livstid så var inte den frågan särskilt aktuell, och han
såg inte klimatet som någon viktig fråga heller, utan det var intresset för istiden i slutet på 1800-talet som gjorde att Svante Arrhenius, som var en sann mångsysslare, begravde sina sorger i att försöka förklara varför jorden är kallare under vissa perioder och varmare under andra. Det var ett helt år av enormt arbete, säger Jan Malmborg.
Det har talats om hundratusentals räkneoperationer, för allting var jag tvungen att göra på papper med blyertspenna, räkna, 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 men kom till slut fram till en modell som sen har visat sig hålla väldigt bra.
På våren 1896, när han precis tillträtt som professor i fysik vid Stockholms högskola, presenterade Arrhenius sin klimatteori. Men han fick direkt mothugg av en av sina ledande motståndare. Knut Ångström, som just efterträtt sin gynnare Robert Thalén som fysikprofessor i Uppsala.
Knut Ångström tyckte sig ha kommit fram till att Svante hade räknat fel och tänkt fel. Och det på något vis så litade omvärlden på Knut Ångströms slutsats, vilket gjorde att Svantes korrekta slutsats blev lite bortglömd och återupprättades egentligen först efter hans död.
Nederlaget i frågan om klimatet var en av den stridbare Svante Arrhenius ytterst få motgångar sedan han vid 37 års ålder blev fysikprofessor i Stockholm. Den mustaschprydde och lite korpulente forskaren av gammal bondesläkt hade inlett sitt segertåg, sin revansch över förödmjukelserna i barn- och ungdomens Uppsala. Och det som skulle ge honom verklig makt och inflytande, inte bara i Sverige utan i den globala forskarvärlden, det var Nobelpriset. Ja, professor Svante Arrhenius var ett av de allra tyngsta namnen när Nobelprissystemet utformades kring år 1900. Och det var han som drev att inte bara svenska forskare och akademier skulle kunna nominera pristagare, utan även forskare i andra länder.
Och det bidrog ju till att Nobelpriset fick den internationella renomméet som det snabbt fick. Och sen i och med att han var insatt både i kemi och fysikämnena så var han väl... Han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk. Så det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen. Långt fram på 1920-talet.
Vilka som skulle få Nobelpris?
Vem som skulle få Nobelpris, precis.
Och redan 1903 tilldelas Svante Arrhenius själv Nobelpriset i kemi. Trots att han var professor i fysik och även medlem i Nobelkommittén för fysik. Arrhenius blev Sveriges allra första Nobelpristagare. Och den 10 december 1903 var dagen då han äntligen fick full upprättelse för de motgångar han hade i början.
Han hade ju 1884 fått sin doktorsavhandling sågad i Uppsala av sina två professorer Robert Thalén och Per Theodor Kleve. Men här på middagen så fick han en ursäkt av Per Theodor Kleve som höll talet till Svante och berättade historien om hur den där unge oborstade mannen hade kommit in på hans rum en dag och sagt att han hade kommit på något alldeles fantastiskt. För det var liksom början på processen för Svante att börja utforska det här med elektrolyters dissociationer. Han bara slog ifrån sig och sa att det där kan inte vara någonting. Men Kleve kunde nu be om ursäkt för att Svante hade visat sig haft rätt hela tiden.
Ja, och Jan Malmborg, som skrivit den nya biografin över Svante Arrhenius, står under de enorma kristallkronorna i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm där Nobelfesterna ägde rum i början på 1900-talet. Och där alltså Arrhenius äntligen fick ett erkännande, i alla fall från en av de forskare av den gamla stammen som i det längsta motarbetade honom.
Men det märkliga är när Svante i sitt svarstal tackar alla människor som har hjälpt honom på vägen mot det här. Då nämner han alla som har hjälpt honom och han nämner ingen av kollegorna i Uppsala. Det är bara de kollegor som han har haft i Stockholm som har hjälpt honom. Sen börjar då i pressen, börjar dagarna efter, så börjar det komma då. Hjalmar Branting, socialdemokraten, ger Uppsala universitet en riktig känga och säger att jaha, hans betyg dög inte, men nu är han Sveriges första Nobelpristagare. Och sen så fortsätter det här gatloppet för Uppsala universitet. Och man försöker försvara sig på olika sätt. Men det understryker bara Svantes triumf.
Det är också vid den här tiden som Svante Arrhenius, 10 år efter det korta äktenskapet med Sofia Rudbeck, gifter om sig med Maja Johansson och blir far till ytterligare 3 barn. 1909 flyttar den 50-årige småbarnspappan Svante Arrhenius med familj till Frescati i Stockholms norra utkant, där det åt honom byggts ett forskningsinstitut, ett så kallat Nobelinstitut, som både skulle bedriva grundforskning och värdera olika Nobelpriskandidaters forskning.
Här är han då chef för ett forskningsinstitut som framförallt tar emot utländska doktorander, unga forskare. Bedriver framförallt forskning kring fysikalisk kemi av olika slag.
Så här både bodde och jobbade Svante Arrhenius under de sista knappa 20 åren av sitt liv.
Ja, så att det var ju en byggnad som var tillägnad åt forskning, som hade all den modernaste utrustningen som tänkas kunde. Och sen fanns det då, i anslutning till det med en korridor emellan, så fanns det då hans privat hem som var ganska flott. Han kunde leva på ganska stor fot här. Han hade ju ingen hyra att betala.
Ett av Arrhenius barn som växte upp i den ståtliga föreståndarvillan, som liksom själva institutsbyggnaden fortfarande finns kvar bakom universitetets tunnelbanestation i Frescati, hette Anna-Lisa och var född 1914. Hennes dotter heter Agnes Wold och är professor i klinisk bakteriologi. Agnes Wold, som föddes långt efter sin berömde morfars bortgång 1927, men som förstås ändå hört berättas om Svante Arrhenius under årens lopp.
Han var ju väldigt snål, eller ekonomisk, så att han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så. Även tror jag sen han hade fått Nobelpris. Och
han reste ju fantastiskt mycket. Han måste ju ändå ha gillat att resa.
I tredje klass, just det.
Tredje klass. Men jobbigt på den tiden att resa i tredje klass.
Ja, absolut. Det var ju ingen, han var ju inte så här atletiskt byggd heller. Eller, han var ju inte liksom någon som motionerade och höll bra kost eller något sånt där. Så.
När Agnes Wold och hennes syskon på 90-talet tömde släkten Arrhenius gamla hus i Uppsala, räddade hennes make Lars Melchior kondoleansbreven som änkan Maja fick efter Svantes död 1927.
Det är Planck.
Planck, ja.
Max Planck.
Här var Einstein. Pavlov, den tycker jag var kul.
Ja, han med hundarna.
Rutherford.
Ja, han var ju riktigt stor.
Han var stor.
Han fysiker.
Fridtjof Nansen.
Ja. Men det var fantastiskt att alla de här kondoleansbreven är sparade.
Ja,
även om Arrhenius på sin tid var mest känd för sin forskning kring elektricitet och elektrifiering, så är det alltså för sin tidiga insats inom klimatforskningen som Arrhenius är mest känd idag. Författaren Jan Malmborg, som ägnat flera år åt att utforska Arrhenius liv, säger att han var en mäktig mångsysslare i Sverige kring förra sekelskiftet.
Han är med överallt. Han känner alla. Han har ett finger med i varenda spel som händer i inrikespolitik och i vetenskapsvärlden och sådär. Så att han är liksom hela tiden i framkanten, var han än befinner sig.
Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lenart.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That served the light.
Hör oss när du vill i SR Play.
I Samtal med stil den här veckan får vi besök av modeskribenten Fanny Ekstrand. Vi tar tillsammans pulsen på den just nu för kvinnor pågående slipstrenden. Har slipsen, som tidigare symboliserat manlig makt och formalitet, blivit en symbol för kvinnlig kreativitet och lekfullhet? Lyssna på Samtal med stil när du vill i SR Play.
Teater och flickskap, det är temat i P1 Kultur om en halvtimme. Vad är flickskap i dagens samhällsklimat och även på scenen? På Göteborgs stadsteater så sätts till exempel Bernardas hus upp, Lorcas pjäs om fascism. Men nu så ligger fokus på kvinnor i grupp. Missa inte det. Nu är klockan 12:30.
Här är lunchekot torsdag. Amerikanska tullar kommer slå hårt mot flera branscher.
Det här andas väldigt mycket 30-tal och det kommer bli rörigt i framtiden.
Men det finns varor som kan undantas. Skjutvapenvåldet i Sverige minskar och den smittsamma mul- och klövsjukan sprids bland europeiska djurbesättningar. Där är rubrikerna i studion Carina Galanou Ipsonius. Vi börjar med konsekvenserna av tullarna som USA nu inför. Fordon och maskiner är de varor som Sverige exporterar mest av till USA och som påverkas mest av höjda tullar. Johan Trové är vd på Västsvenska Handelskammaren.
Ja, det är väldigt tragiskt besked. Det här andas väldigt mycket 30-tal och det kommer bli rörigt i framtiden.
Ja, USA är nummer 3 på listan över de länder som Sverige exporterar mest varor till. USAs höjda tullar mot olika länder gör det nu dyrare för landet att importera varor från omvärlden. Ett av Sveriges största bolag, lastbilstillverkaren AB Volvo, som har tillverkning och försäljning i en mängd länder, konstaterar att USAs nya tullar mot många olika länder ska analyseras. Och det kommer ta ett tag, skriver bolaget i ett mejl. Klart är att de ökade kostnaderna kommer att kompenseras för i priserna gentemot kunderna, skriver bolaget. Även om lastbilstillverkaren har stor produktion i USA som inte påverkas, så står fordonsbranschen som helhet i Sverige för en fjärdedel av all svensk export till USA och har många anställda i Västsverige. Johan Trové på Västsvenska Handelskammaren vill inte dra för stora slutsatser än om hur det kan påverka jobben.
Jag tycker man ska avvakta det. Jag vill inte dra på mig att det här drabbar jobb, utan jag tror snarare att det här kommer stärka EU.
Och han konstaterar att det här bara är början. Nu väntar sannolikt motåtgärder och förhandlingar.
Vi har inte sett slutet på detta.
Läkemedel står också för en stor del av svensk export till USA. I Trumps tullbesked ser dock läkemedel ut att få ett undantag. Men hur det ska tolkas är oklart enligt branschorganisationen LIF, där Jenny Nordborg är ansvarig för utrikesfrågor.
Vi är jätteoroliga, för ingen är vinnare på handelskrig. Vi har inte den fulla bilden. Vi analyserar den i detalj.
Reporter här, Olof Winblad. Mer om tullarna, för det som Donald Trump presenterade sent igår kväll, det blev värre än vad många befarat. Europa ska inte slå tillbaka för att hämnas, men ändå vara beredda att svara proportionerligt. Det säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
Vi ska inte drivas av någon slags hämndbegär här. Vi vill inte ha ett handelskrig.
39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam.
Ja, när Trump rabblade siffra efter siffra på den svarta pappskivan utanför Vita huset möttes det av applåder från många, men säkert också skrämselhicka i korridorerna på handelsdepartement runt om i världen. Minst 10% tullar på all import från utlandet, och för de flesta länder långt högre. När det gäller EU till exempel 20%. Om alla tullar skulle drivas igenom, ja, då kan handeln mellan USA och resten av världen minska med 15%, säger Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium.
Och det som är intressant är också att USAs export minskar mer än importen när de själva inför tullar.
Varför då?
Därför att de måste en större del av USAs produktion gå till inhemsk konsumtion, och då finns det ett utrymme för att också exportera. Dessutom påverkas växelkurser och annat på ett sätt som är ofördelaktigt för exporten.
Svaret från EU måste bli proportionerligt. Unionen ska också visa sina tullmuskler, men samtidigt inte drivas av hämndbegär, menar utrikesminister Benjamin Dosa.
Men på kort sikt så är det viktigt att vi också kan visa att vi är beredda att också höja tullar, att också vidta motåtgärder ifall de här tullarna införs mot oss.
Reportrar Mattias Plejel och Mikael Kulle. Och när det gäller fonder och aktier så är rådet efter tullbeskedet från flera privatekonomiska experter att inte sälja trots nedgång. Shoka Åhrman är sparekonom på SPP.
Det man kan göra här och nu utifrån den nedgång vi ser är faktiskt fortfarande att sitta stilla i båten i det här läget. Behöver man kanske inte agera just idag?
Ja, i både Sverige och i övriga Europa lyser det rött på börsskärmarna idag efter Trumps senaste tullbesked. Stockholmsbörsen var nere på omkring minus 3% i den inledande handeln, men har sedan dess återhämtat sig något. Väntat med också att de amerikanska börserna faller när de öppnar senare idag. Istället för att sälja av innehavet i panik bör sparare nu se över var och i vilka företag man ska placera sina pengar, säger Shoka Åhrman. Många är i dagsläget väldigt exponerade mot just USA.
Avväga, är jag villig i den turbulenta värld och aktiemarknad vi lever i idag att ta den här typen av risk som jag har i mitt sparande, så omvärdera risken om man känner sig obekväm dagar som idag.
Ett sparande ska vara långsiktigt, betonar privatekonomiska experter. Och många svenskar månadssparar på investeringssparkonton, ofta i indexfonder. Trots börsoron är det inte läge nu att pausa sparandet, det säger Americo Fernandez, privatekonom på banken SEB.
När vi har en väldigt tydligt nedåtgående aktiemarknad så kan man faktiskt se det som att det är rea på börsen. Då får du i det här tillfället faktiskt fler fondandelar för samma peng som du har investerat tidigare.
Reporter här Filip Ramqvist. Och nu är du här i studion, Filip. Hur ser det ut på börserna just nu?
Fortfarande rött. Stockholmsbörsen ligger på minus 2,8%. Londonbörsen minus 1,4%. Frankfurtbörsen minus 1,9%. Och när det gäller valutan så fortsätter kronan att stärkas mot dollarn. Den ligger nu på 9 kronor och 66 öre. Senast den låg däromkring var efter invasionen av Ukraina, kan man notera. Och euron handlas för 10 kronor och 70 öre.
Tack, Ekots Filip Ramqvist. Och nu har vi hört flera olika kommentarer om tullarna som USA inför, med i studion nu Per Ivarsson, Ekonomiekot. Finns det någonting som är undantaget från de här tullarna?
Ja, det är lite svårt att vara säker på det. Alla har väl inte hunnit analysera klart. Vi kunde ju höra till exempel tidigare i inslaget här att branschorganisationen för läkemedelsbolagen själva var osäkra på vad det var som var undantaget och hur stor andel det kunde röra sig om och så vidare. Det pratas också om att fordonskomponenter kan vara undantagna i vissa fall och även timmer eller sågade plankor, sågat timmer. Så att det återstår väl att se exakt vad det är som undantaget. Det finns en stor osäkerhet där.
Men hur kommer det här att påverka ekonomin då?
Jo, det kommer nog att få stor påverkan och det kan slå åt lite olika håll också. Om man tittar till exempel på tullar då, så generellt sett så höjer det ju med mycket, mycket stor sannolikhet prisnivån, vilket i sin tur ökar inflationen. Och det kan ju leda till att centralbankerna är mer benägna att höja räntan än att sänka den. Å andra sidan så anser ju en ganska enig ekonomkår att tullarna även sänker tillväxten, vilket i sin tur då kan göra att det blir mindre investeringar, färre arbetstillfällen, vilket kan göra att centralbanker är mer benägna att sänka räntan istället. Så det hänger väl på vilken effekt av det här som blir störst och kraftigast, att säga, vad som händer framöver.
Om man tittar på din och min plånbok då, utan att nämna exakta kronor, hur påverkas vi?
Ja, men än så länge så har det ju inte blivit någon jättelik påverkan. Säkerligen mycket på grund av att EU har ju inte svarat på det här med tullarna än, utan det kommer senare i så fall. Och då får man väl se vilka varor det handlar om och vad de direkta prishöjningarna i butik och hos återförsäljare blir. Sen kan det såklart bli så att tillväxten påverkas i form av att det blir mindre investeringar och att inte så hög tillväxt och så mycket nya jobb. Man kan ju konstatera faktiskt att det finns en nyhet i det här som redan har kommit från Volvo Cars stämma. Där då den nygamle vdn Håkan Samuelsson i en intervju med Bloomberg har sagt att de avser att bygga fler bilar i USA. Säkerligen för att alltså undvika de här tullarna och att det kan bli tal om att ytterligare en modell ska byggas i USA. Så att det skulle väl i värsta fall för Sveriges del kunna handla om att arbetstillfällen i så fall, om det nu blir så, försvinner från Sverige till USA.
Återstår att se om fler följer i Volvos spår. Tack så mycket Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. Och när det gäller tullarna mot Kina så varnar Kina nu USA för att det inte finns någon väg ut ur ett handelskrig.
Kina har upprepade gånger sagt att ingen blir vinnare i ett handelskrig, sa det kinesiska utrikesministeriets talesperson vid en presskonferens i Peking idag. Han varnade också USA för att det inte finns någon utväg ur handelskrig och protektionism och uppmanade Washington att genast dra tillbaka tullarna. USAs nya importtullar som president Donald Trump meddelade igår drabbar Kina hårt med 34% tull på kinesiska varor. Trump har redan infört nya tullar på kinesisk import sedan han tillträdde. Kinas ekonomi är mycket exportberoende och just nu går Kinas ekonomi trögt och Peking har svårt att få fart på den inhemska konsumtionen. Peking har tidigare i år infört mottullar på bland annat amerikanska jordbruksprodukter och energi. I försök att klara sig undan tullar har många kinesiska företag sedan Trumps förra period vid makten flyttat sin produktion till länder i Sydostasien, främst Vietnam. Så att Vietnam nu beläggs med importtullar på 46% väntas också slå mot den kinesiska ekonomin. Peking säger nu återigen att USAs tullar bryter mot Världshandelsorganisationens regler. Och denna gång får man medhåll av USA-allierade Japan som beläggs med tullar på 24%. Där öppnar regeringen för att tullarna kan vara ett regelbrott, kallar de ytterst beklagliga och meddelar att man djärvt och snabbt ska tänka ut hur man ska svara. Moa Kärnstrand, Taipei.
Så ska vi rätta oss själva, för alldeles nyss i ett inslag så sa vi att Benjamin Dosa var utrikesminister. Rätt ska vara att han är utrikeshandelsminister och ingenting annat. Klockan är 20:01, 19 minuter i ett. Du lyssnar på Lunchekot i P1 där vi strax ska direkt till Bryssel och NATO-mötet där. Men först om skjutvapenvåldet här hemma som har minskat i år. I mars skedde 12 skjutningar och det är det lägsta antalet för en enskild månad på 8 år enligt justitieminister Gunnar Strömmer.
Och frågar man polisen vad det beror på, så har det förstås många orsaker, men man pekar på att man själva har infört nya jobbar med den här kriminaliteten på ett annat sätt. Nya resurser spelar förstås roll, man kan mobilisera mer resurs och en del nya verktyg spelar också roll.
I skuggan av massskjutningen i Örebro i februari så syns en positiv utveckling kring skjutvapenvåldet i landet. Det visar polisens statistik för första kvartalet i år. Under mars i år skedde 12 skjutningar. Det är det lägsta antalet en enskild månad sedan februari 2017 enligt polisens statistik. Och räknar man bort de 10 personer som sköts till döds i Örebro, ett dåd som polisen inte tror är kopplad till organiserad brottslighet, så har det skett 3 dödsskjutningar per månad i år, vilket är relativt lågt i jämförelse med de senaste åren. Justitieminister Gunnar Strömmer säger dock att vågen av explosioner i början av året är ett tecken på hur våldet från gängen kan förändras.
Vi är på en bättre plats idag än vad vi var för 2 år sedan. Och vi kan se att vi är på rätt väg i olika avseenden. Men vi har väldigt mycket mer att göra innan vi kan säga att vi har nått en punkt där vi verkligen har tagit tillbaka kontrollen.
Reporter här är Simon Andrén. Nu ska vi över till Bryssel, för där träffas just nu NATOs utrikesministrar. De ska prata om ökade satsningar på försvar och om Ukraina. Men det kommer också vara en del enskilda möten som kan bli intressanta. Dels mötet mellan USA och Danmark om Grönland och mellan Sverige och Turkiet och den svenska journalisten Joakim Medin som fängslats i Turkiet. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, du är i NATO-högkvarteret i Bryssel. Om vi börjar med utrikesminister Maria Malmer Stenegards samtal med sin turkiska motsvarighet Hakan Fidan. Har de eller ska de prata med varandra?
De ska prata med varandra. De har ett inbokat separat möte på tumman hand här på högkvarteret i samband med NATOs utrikesministermöte. Om det mötet blir idag eller imorgon, det vill Maria Malmer Stenegard inte säga. Men de kommer ändå att träffas antingen idag eller imorgon. Och vi kan ju lyssna på vad utrikesministern sa inför det samtalet.
Framförallt är det viktigt för mig att berätta hur angeläget det här är
för Sverige och att vi verkligen vill se till att Joakim Medin kan få komma hem till sin hustru.
Förväntar du dig att han kommer få göra det efter ditt samtal?
Det återstår naturligtvis att se, men regeringen kommer göra allt vi kan för att han ska kunna få komma hem.
Om vi tar USA och Danmark då, vad väntas där när det gäller samtal om Grönland?
Där ska det också vara ett möte då mellan Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och USAs dito Marco Rubio. Och man får ju säga att det är anmärkningsvärt minst sagt att vi har ett NATO-land, det mäktigaste NATO-landet USA, som har sagt att man vill ta kontroll över ett annat lands territorium, dansk territorium, och där man inte heller har uteslutit militära medel för att nå det målet. Och det är många länder här som stöttar Danmark, bland annat vår egen utrikesminister. Samtidigt har vi sett hur NATOs generalsekreterare Mark Rutte har försökt ducka den här frågan och sagt att det här handlar inte bara om Grönland, det handlar om att stärka försvaret och närvaron i Arktis, där både Kina och Ryssland är aktiva, och att det här gäller då hela NATOs norra flank, inklusive länder som Sverige. Men vi får se vad det här mötet kan leda till mellan Rubio och Løkke, men jag tror ändå att det är många som ser det som ett steg framåt i alla fall, att de pratar med varandra och inte bara om varandra.
Till sist då, det finns ju frågetecken när det gäller USAs engagemang för NATO och Europas säkerhet. Vad har kommit fram där?
Det där är ju en jättestor fråga, och det handlar ju dels om USAs anspråk på Grönland, men också att Trump har sagt att USA inte ska ställa upp på det kollektiva försvaret och försvara andra allierade om de inte lägger tillräckligt mycket pengar på sitt försvar. Det handlar också om den här läckta chatten nyligen där ledande amerikanska politiker har kallat europeiska länder för patetiska snyltare som inte kan försvara sig själva. Och därtill har vi då en stor handelskonflikt med massiva tullar från USA mot alla andra NATO-länder i princip. Så det är klart att det här skickar ju signaler om att USA knappast vill samarbeta med de här länderna, men Marco Rubio, han försäkrar ändå att USA står bakom NATO fullt ut.
Tack Andreas Liljeheden, direkt med från Bryssel. För första gången så hålls det idag ett toppmöte mellan EU och de fem centralasiatiska länderna. Intresset för regionen har ökat, inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina. Det säger den kazakiske statsvetaren Dosym Satpajev till Ekot.
Jag har även sammanlagt centralasiatisk nevesta, vokal которого стали ходить разные женихи.
Jag har en gång liknat Centralasien vid bruden runt vilken intresserade män cirkulerar, säger statsvetaren Dosym Satpajev på länk från Kazakstans största stad Almaty. Bland intressenterna finns sedan länge Ryssland, Kina, men på senare år också Turkiet, Indien och nu även EU. I Samarkand, Uzbekistan, inleds idag ett 2 dagars toppmöte mellan unionen och ledare för Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Turkmenistan. 5 länder med det gemensamt att de en gång ingick i Sovjetunionen. Transportvägar, sällsynta jordartsmetaller, naturtillgångar som gas och olja är sånt som intresserar EU-ledarna sedan Ryssland inte längre är en handelspartner på grund av landets krig mot Ukraina. Dessutom, säger Dosym Satpajev, vill EU få de centralasiatiska länderna att sluta hjälpa Ryssland med att kringgå unionens sanktioner. Varor som inte längre borde hamna i Ryssland har ändå gjort det genom att bolag i till exempel Kazakstan och Kirgizistan agerat mellanhänder. För länderna i Centralasien innebär det växande intresset, nya investeringar och pengar. Önskan att göra sig mindre beroende av Ryssland har stärkts efter den ryska invasionen av Ukraina.
Reporter Johanna Melén. Beskedet att Colombia ska köpa svenska JAS Gripen-plan är glädjande. Det här säger försvarsminister Paul Jonsson efter att Colombias president Gustavo Petro bekräftat landets planer. Flygvapentillverkaren Saab säger att det ännu inte finns något kontrakt, men att presidentens besked är väldigt glädjande. På Stockholmsbörsen stiger Saabs aktie efter beskedet. Nu byter vi ämne, för den mycket smittsamma mul- och klövsjukan sprids i flera europeiska djurbesättningar. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser mycket allvarligt på situationen.
Det är en oerhört smittsam sjukdom som vi absolut inte vill ha in i Sverige.
I Tyskland, Ungern och Slovakien har det rapporterats fall av sjukdomen, med nya fall den senaste veckan. Nu även i ett område nära Österrike som därför omfattas av restriktionszoner. SVA beskriver risken för svensk del som fortsatt liten, men större än tidigare. Man uppmanar också djurägare och veterinärer i Sverige att vara extra uppmärksamma. För många lantbrukare vore en smitta i Sverige rena mardrömmen. Och idag har regeringen gett SVA och Jordbruksverket i uppdrag att utreda riskerna med flera allvarliga djursjukdomar. Vi behöver veta både hur de kan förebyggas och hur de ska hanteras om olyckan väl är här.
Det cirkulerar ganska många sjukdomar och det gäller att vi är förberedda på allt.
Landsbygdsminister Peter Kullgren, reporter Siv Holmgren. Så till något helt annat. För i början av april så beslutade nämligen FN-organet UNESCO vilka kulturarv som ska klassas som nya världsminnen. Kulturnytts Ylva Nilsson, vi kanske ska börja med att reda ut vad är ett världsminne?
Ja, för när man talar om UNESCOs kulturarv och kultur så kanske man tänker på världsarv som är byggnader eller hela miljöer som ska bevaras, som till exempel Höga kusten, Hälsingegårdarna. Men när det kommer till världsminnen, då handlar det om dokument eller samlingar i arkiv eller bibliotek som anses vara av stort värde för mänskligheten.
Och Sverige har ju redan flera världsminnen på UNESCOs lista, eller?
Ja, hela 8 stycken, bland annat tryckfrihetsförordningen från 1766. Men dit räknas även Ingmar Bergmans arkiv med manus till filmer och böcker, inköpskvitton, matsedlar. Och också Astrid Lindgrens arkiv på 150 hyllmeter med bland annat 75 000 brev och 100 000 pressklipp.
Och vilka två nya världsminnen är det som nu nomineras?
Ja, det handlar om 2 svenska arkiv till då som är nominerade. Och det ena finns i Lunds universitetsbibliotek, Ravensbrückarkivet, som förvarar 500 djupintervjuer med förintelseöverlevare genomförda efter det att överlevarna kom till Sverige med de vita bussarna i april 1945. De flesta var då kvinnor och barn från koncentrationslägret Ravensbrück. Och Håkan Håkansson, som har lett arbetet med att digitalisera arkivet, han tycker att en beteckning som världsminne, det skulle vara ett erkännande för den lilla grupp som genomförde de här intervjuerna.
Totalt blev de 9 stycken som själva var överlevare och som intervjuade andra överlevare. Och det gör att de här har en detaljrikedom som väldigt få andra dokumentationsprojekt har.
Och vilket är det andra världsminnet?
Ja, det är Carl Theréns jojksamling som bevaras i Stockholm. Nära 300 inspelningar från samiska vintermarknader inspelade på fonograf mellan 1913 och 1915 och bevarade på vaxrullar. Det låter så här.
Och när vet vi om de här världsminnena hamnar på UNESCOs lista?
Ja, vi vet att nästa vecka hålls det ett möte i Paris när det här kommer att beslutas, och då får vi reda på det.
Tack för det, Ylva Nilsson på Kulturnytt. Nu ska vi över till Radiosporten med Patrik Ljunggren.
Och jag inleder med alpint, där den italienska storstjärnan och trefaldiga OS-medaljören Federica Brignone har kraschat vid de italienska mästerskapen i Ostadalen i Italien idag. Hon gränslade en port i det andra åket i storslalomtävlingen och fick föras bort med helikopter. Det är inte känt hur allvarlig skadan är. Brignone är ju en av de stora favoriterna vid kommande OS i just Italien. Vi fortsätter med ridsport, för ikväll inleds världscupfinalen i hoppning.
Henrik von Eckermann har chans att vinna världscupfinalen i hoppning för tredje året i rad. Men i år så kommer han inte till tävlingen som stor favorit. Det är eftersom han inte ställer upp med sin superhäst King Edward, utan med något mindre rutinerade stoet Iliana.
Vi får se på en dag i taget. Första dagen är då en tidshoppning som egentligen ska passa henne väldigt bra, eftersom hon är en väldigt snabb häst i sig själv. Så att jag ser fram emot den dagen, och så får vi se hur det går.
Totalt väntar 3 tävlingsdagar där pallplatserna fördelas på söndag. Världscupfinalen är något som den svenska världsettan rankar högt och som man jämför med ett mästerskap.
Det är väldigt, väldigt bra startfält här i år. Det här är väl det mästerskapet som förutom då EM i sommar, men det är ju ett europeiskt mästerskap och inte ett världsmästerskap som då världskuppfinalen är.
Isabel Gradin, reporter. Avslutningsvis konstaterar vi att Finland drar sig ur kommande bandy-VM, detta av ekonomiska skäl, enligt SVT.
Tack, Patrik Ljunggren. Omkring 6 000 ingenjörer inom IT-sektorn får arbetstidsförkortning motsvarande en dag om året och en löneökning som motsvarar märket inom industrin, det vill säga 6,4% på 2 år. Det här är resultatet när avtalet nu är klart mellan arbetsgivarorganisationen Tech Sverige och flera fackförbund. Enligt Sveriges ingenjörer så är det första gången som arbetstidsförkortning införs inom tjänstesektorn. Och antalet sålda hotellrum ökade med drygt 3% i mars, det uppger branschorganisationen Visita. Av storstäderna ökade efterfrågan tydligt i Stockholm med drygt 5%. Och enligt organisationen är en förklaring att rockbandet Kent återförenades i Stockholm. Det får avsluta dagens luncheko som producerades av Katarina Höj. Nu över till SMHI för en land- och sjöväderrapport.
Och här på SMHI finns Kristin Hallberg, god middag. Ett djupt lågtryck passerar under dagen österut över nordligaste Norrland och ger besvärligt väder längs hela fjällkedjan och i delar av Norrland. Vi har en orange varning för vind i kombination med snöfall gällande för nordligaste Norrlands fjälltrakter och gul varning för resten av Norrlands fjälltrakter. Gul varning för byvind finns även utfärdad över stora delar av Norrland, norra Norrland. Götaland och Svealand har nu en sista solig och varm dag innan högtrycket imorgon drar bort västerut och kyligare luft sveper ner. Risken för gräsbränder är stor i hela Götaland och Svealand samt i snöfria delar av södra Norrland. Risken för skogsbränder är stor i delar av östra Svealand samt nordöstra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och jag börjar med hela Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Här är det soligt och varmt och i natt 1-5 grader. Imorgon fortsatt soligt men svalare med omkring 10 grader. I Skåne möjligen upp emot 15. Växlande vind från i natt nordlig. Västra Svealand, här är det också soligt och varmt men ikväll passerar en kallfront med moln och i natt klart och kallt med 1-4 minusgrader. Imorgon sol eller växlande molnighet och från 5-10 minusgrader i Värmland och Närke till omkring 5 grader i Dalarna. Växlande vind från i natt nordlig. Södra Norrlands kustland och inland. En kallfront med moln passerar söderut under dagen. I natt klart till halvklart och mellan minus 2 och plus 2 grader. Imorgon växlande molnighet och 3-5 plus grader. Under kvällen snöbyar. Nordvästlig vind med hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. I natt avtagande vind. Imorgon åter hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Nordvästlig, hård eller mycket hård vind. I kväll dessutom snöbyar. I natt avtar vinden något men fortsatt snöbyar och 2-5 minusgrader. Det klarnar upp först sent imorgon kväll. Norra Norrlands kustland och inland. Mycket moln och blåsigt med sydvästlig eller västlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt markant avtagande. Då 0-3 minusgrader. Imorgon molnigt, snöbyar och mellan minus 2 och plus 2 grader. Och norra Norrlands fjälltrakter. Besvärligt väder med hård eller mycket hård västlig vind. Tidvis upp till stormstyrka. Dessutom snöbyar. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt avtar den till hård. Då enstaka snöbyar och 5-10 minusgrader. Imorgon snöbyar och omkring 0 grader. Vinden avtar allt mer under dagen med början i norr. Så till sjövädret. Överlag god sikt men imorgon eftermiddag på Bottniska viken risk för byar av blöt snö. Vi har en kulingvarning utfärdad för norra Östersjön och hela Bottniska viken. Skagrak och Vänern sydväst 6-11 meter i sekunden, på Vänern något lägre. I natt omslag till nord eller nordost och imorgon eftermiddag avtagande. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller växlande 1-6 på Kattegatt sydväst. Från imorgon bitti med början norrifrån, vridande till nord eller nordost 6-11. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon förmiddag vridande till nord eller nordost 5-10. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 5-10, inatt vridande till nord eller nordväst och på de östra farvattnen ökande till 10-15. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet sydväst 2-7, men norrifrån vridande till nordväst 9-14. I natt 12-17, imorgon eftermiddag något avtagande. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst ökande till 11-16. I natt nord eller nordväst, imorgon eftermiddag avtagande till 6-11 meter i sekunden. I helgen blir det fortsatt kyligt i hela landet med som mest omkring 5 grader i söder. Molnen dominerar, men i främst södra Sverige utrymme för en del soliga stunder, framförallt på lördag. I fjällen och Östersjölandskapen kan snöbyar driva in norrifrån. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö-Sturup 15, Karlskrona 13, Kalmar 18, Visby 11, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 16, Gävle 18, Mora och Sundsvall 16, Östersund 6, Umeå 13, Vilhelmina 6, Luleå 10 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes till minus 6 grader i Sveg.
P1, Sveriges Radio.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall och idag ska vi prata om flickor på scen. Hur gestaltas de och vad kan vi se om vi speglar oss i dem? Och vi ska börja i en riktig klassiker. När Bernardas man dör bestämmer hon sig för att sorgeperioden ska vara i 8 år. Hon låser dörren om sig och sina 5 döttrar. Det är varmt, det är instängt, det är köttigt. Det är Bernardas hus. Ja, kanske är det ett av de mest intensiva kvinnorum som vi har i världsdramatiken. De salar och sovrum som är Bernarda Albas hus. Det är den spanska dramatikern Federico García Lorcas klaustrofobiska klassiker från 1936. Samma år som han mördades av Franco-regimen. Pjäsen är en tryckkokare och har spelats sedan dess, nu på Göteborgs stadsteater med Marie Rickardsson i huvudrollen, och kulturredaktionens Jenny Telman har varit där. Hallå där, Jenny.
Hallå, Lisa.
Du, varför skrev han nu då om de här 5 döttrarna och det här mamma-monstret? Vad är det han vill åt med alla dessa kvinnor?
Dels kan man ju tänka, Lorca var ju homosexuell i ett högkatolskt Spanien på väg mot fascismen. Så det är lätt att föreställa sig att han visste något om kroppen som så här slagfält och syndbärare. Och det är ju kvinnans svär, så då kan det ju passa med en pjäs med generationspjäs med bara kvinnor. Och just den här också, så kan jag tänka mig att han vill visa någonting om det här med att förtryckta så enkelt blir, du vet, så här, varandras vakter och medlöpare. Hur man liksom sköter bojorna själv. För inte en enda man syns i den här pjäsen. De bara viskas om, men det här kvinnofängelset liksom består. Mm. Så det där gäller ju även för Gud, kan man ju tänka sig. Alla följer reglerna om synd och skam, men han syns inte. Så det är en praktisk klassiker på det sättet.
Ja, du får ta det från början. Vad är det för en pjäs? Vad är det som den handlar om?
Ja, det här är en av Lorcas 3 30-talspjäser. Järma, blodsbröllop och Bernardas hus brukar man se som en trilogi om kringskurna kvinnor. Om att inte få gifta sig, vad det innebär att inte bli mor. Och så är det då Bernardas hus, som du sa, handlar om hur matriarken Bernarda beslutar om att den här döda fadern ska respekteras så mycket så han ska sörjas på heltid i 8 år. Och då stänger hon och 5 medelålders döttrar in sig i ett hus. Och inte en vindpuss ska få komma in. Det ska vara total isolering. Och enda sättet att få ett liv, det är då genom giftermål. Och den äldsta har ett sånt på gång. Den yngsta älskar samma man och spänningen ökar tills det exploderar.
Det här rummet då, de är ju instängda i det här huset. Det är varmt, det brukar vara svartklätt, det brukar vara väldigt klaustrofobiskt. Hur ser det ut i Göteborg?
Ja, men det är annorlunda. Det här fängelset på Göteborgs stora scen, det är stort. Det har nästan flutit ut. Liksom. Scenen har växt med kolsyreröken som ju är teaterns sätt att få mjuka kanter på allting. Det är mörker och skuggor. Och sen är det liksom som en bukett med brudkistor eller likkistor som roterar. Matbordet roterar. Vridscenerna är verkligen igång här. Och det är också ett sätt att visa på den här rundgången, evighetslopen. De kommer ingenstans. Men det kanske maffigaste, på ett sätt enklaste tricket, det är en jättespegel i taket. Alltså tänk en rund spegel stort som ett vardagsrum. Mm. Och då projiceras ju det som händer på scenen även i taket. Så att döttrarna kraschar till exempel ner i sina kistor, då ser man dem ju inte, men man ser dem uppifrån. Så på ett sätt så kan man väl tänka sig att man ser
bevakas
dem inifrån.
Ja.
Så frågan blir, det här rummet gör, är det här ens ett hus? Är de i helvetet eller är de i himlen? Eller är det kanske bara en illusion om att de är instängda? Finns det väggar? Det finns väggar. Det finns en hingst som sparkar hårt. Det gör det Bernardas hus på ett inte helt undertydligt sätt. Men det är fint. Det är spännande med det här liksom flytande. Att man inte riktigt vet var man är.
Vad säger den då om kvinnor eller om flickor?
Ja, alltså, det har ju hänt en del sen den här pjäsen skrevs, kan man ju säga. Alltså, vi har haft liberala stökiga vågor, man bara är nu, så har vi haft MeToo, och nu är inte MeToo så poppis längre, och så kommer en jättelik konservativ våg flytande, och sen så har vi en högljudd, liksom senmodern ung feminism bredvid den, och sen har vi liksom hedersproblematik parallellt med det här, så att jag var också nyfiken på det. Vad händer liksom med Bernardas hus? Men det är liksom tycker att man har verkligen lyckats med här, Nora Nilsson som är regissör, det är liksom en överenskommelse med publiken att det går inte att skildra hela det här, vad ska vi säga, patriarkala luftslottet om vem flickor och kvinnor är utan galghumor. Alltså en viss skev ironi. Jo, men du vet att många idéer, de här typen av idéer om kvinnligheten, de är ju absurda. Du vet till exempel idén om att hon är något rent som kan bli smutsigt. Att det feminina är blygsamt, saktmodigt. Det här är en roll som ska spelas och det här har vi petat på ganska mycket. Och den här ensemblen då i Göteborg, den spelar på det sättet att de vet det här, att under den här väldigt stela könsrollen så finns ju bara vanliga, håriga människor. Dumma, lata, smarta, vuxna. Och det här glapp mellan vad kvinnan ska liksom symbolisera och vad hon är så stort. Så då spelar man då ingen nämnd, ingen glömd över här, för de är verkligen en grupp. De spelas lite uppskruvade, lite som dockor, lite ironiska jättebarn. Man pratar lite bebisspråk, rör sig som på en tråd. Och den äldsta som ska vara så väldigt ful är väldigt viktigt i Lorcas pjäs. Hon har fått så här jättetjocka glasögon. Marta Andersson Larsson, hon har ju puckelrygg och den döljer hon liksom i en liten prydlig damkofta och pars. Och så stirrar hon hätskt på alla. Och det här är väldigt roligt. Det är första gången jag har hört liksom någon skratt åt Bernardas hus. Mm. För man har tagit med sig en stämning av, du vet, det är inte möjligt. Ska vi leka den här liksom dockleken en gång till? Och liksom ett sista exempel på det här, det är att, du vet, det finns ju så mycket undertryckt sex i den här pjäsen.
Alltså, erotiken
ska vara så viktig. De här instängda kvinnorna ska nästan explodera av lust och liksom, de vill ju ha ett liv. Men här då, när det här händer på scenen i Göteborg, då liksom någon somnar ifrån alltihopa och sen så kastar de sig över varandra och börjar hångla med varandra. Hela tiden med en idé, alltså ska jag vara den här jungfruliga rollen? Och det här är väldigt kul, det är väldigt modernt.
Hur slutar det här, undrar man ju.
Ja, för de som inte har sett Bernardas hus så vill man liksom inte avsluta. Men det finns ett väldigt tragiskt slut på den här berättelsen. Och kanske att i den här uppsättningen så glömmer man bort lite av det här sarkasmen och gör ett väldigt realistiskt slut som egentligen hamnar lite på sniskan. Men det är slutet. Det är vad jag säger om sluten. Ja, lite på sniskan. Inte så jättetydligt. Men för övrigt så är det ett smart sätt att ta sig an det här Bernardas kvinnorum faktiskt.
Jenny, sitt kvar. Vi ska bjuda in fler gäster i det här samtalet. För vi ska nämligen fortsätta prata om det här flickskapet på scenen. Och då i två nyskrivna pjäser om unga kvinnor.
Har jag inte rätt?
Jo, du har alltid rätt.
Det har jag. För jag är en fucking king. Jag ska fan säga det till rådhuset. Att sekunden som vi slutar tävla med varann, då kommer vi ta över världen.
Världen eller Helsingborg?
Det är väl samma sak?
Ja, på Helsingborgs stadsteater så hade på kvinnodagen en nattlig såpa om sex Helsingborgs tjejer med inslag av reality premiär. Den heter HBG Girls och manusförfattare Elis-Sofie André. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har ju också skrivit en pjäs här nu med bara unga kvinnoroller på scen. Varför det?
Alltså, nej men jag ville gärna skriva någonting som var väldigt mycket för unga tjejer men också med unga tjejer. För det som jag kan känna lite grann idag när man kollar på teater som ska vara och man ska locka in då så här, unga kvinnor till teatern pratar man om och speciellt då unga vuxna. Det är att då gör man ofta egentligen en vuxenföreställning och sen säger man att det ska vara för unga vuxna. Och så kollar man på det och man bara nej men det här är ju liksom för de som är 60 plus men absolut. Och då kände jag att nej nu ska